Välkomna till avsnitt 44 av Kinomatiskt, filmpodden med Krille, Gille och Felix.
Yes, hallå, tänk hallå. Att vi har hållit på så länge nu.
Ja, det är sjukt alltså. Vad ska vi hitta på idag? Jo, som vi nämnde i förra avsnittet så har det varit mycket, årssammanfattningar och pratat väldigt mycket om senaste årets filmer. Så vi går tillbaka 80 år ungefär den här gången och pratar om film noir. Det här lite halvluddiga begreppet, eller det definieras på lite olika sätt. Men jag såg väl att de tre kriterierna för äkta film noir är att det ska vara producerat i USA. Det ska vara mellan 40 eller 50-talet och det ska vara i svartvitt. Men sen finns det ju också massa teman som ju bör tillskrivas. Allt svartvitt från USA på 40-50-talet är inte film noir.
Nej, det skulle vara en otroligt bred definition.
Exakt. Men vad är det för teman då? Eller vad tänker ni med film noir?
Men att det ska vara någon slags crime-tema. Men att det liksom är ganska mörkt i filmen också. Alltså ja. Hårda kontraster mellan det liksom svartvita.
Mycket och skuggor.
Skuggor, ja. Ja, och att det kanske är någon femme fatale med då, alltså någon kvinnlig karaktär som...
Ja, det finns ju ofta något slags kärleks... eller ja, någon slags romans på något sätt i alla fall, känns det som.
Eller en roman som utgör något farligt. Men det är också känns som att när jag läst lite om det att det känns som att så här, ja, det finns många kriterier som kännetecknar, men det är inte ofta filmerna har allt. Liksom.
Nej.
Så att det blir väl den där liksom, så man kan lite handplocka så här, men det är ett noir tema, det men den har inte det här och det här och det här. Men det känns lite som också typ så här, man vet när man ser det.
Men precis. Och sen finns det ju som sagt men du såg M nyligen till exempel och den brukar väl oftast ses som en föregångare till noir. Den kom på 30-talet i Tyskland då, men den är ju väldigt noirig.
Ja,
både i sitt, alltså visuellt och tematiskt.
Det känns ju väldigt cementerat att tysk expressionism är liksom ursprungen till den visuella stilen.
Ja.
Och det är ju fascinerande också med att i och med andra världskriget så var det ju många tyska regissörer som flyttade till USA. Så att
Fritz Lang, inte minst.
Han gjorde ju M som du nämnde, men han gjorde ju sen noirfilmer som är klassade som noirfilmer. Så att det är en genren influerad av tiden eller liksom samhället.
Ja, men precis, för just tysk expressionismfilmen är ju väldigt med dels med de här skuggorna och ljuset, alltså ljussättningen i filmerna, men också liksom kameravinklar och allt möjligt som är lite suggestiva. Som kännetecknar film noir också.
Ja, vad var Dutch angle eller vad heter den?
Ja, precis. Den här lite snea vinkeln.
Precis, som ska ge någon känsla av att allt inte står rätt till.
Exakt.
Som fick väl sin död i kalkonfilmen Battlefield Earth. Som typ helt filmad i Dutch angle.
Ja, det känns som att första gången jag hörde den termen var också i referens till att så här, det här är liksom ett no-no, gör inte det. Eller liksom att det har blivit överanvänt. Typ, liksom.
Ja, Tim Burton känns som att han använder det mycket, men också väldigt influerad av alltså tysk expressionismfilm, i alla fall hans tidigare filmer.
Ja. Men det är det är också att det är cinematograferna från tysk. Det är intressant liksom att säga, men det är tysk expressionism, men det är också samma personer som var tysk expressionism gör film noir egentligen, till en viss grad, inte helt då liksom. Men det är kul.
Men har ni sett mycket av de här klassiska noir filmerna då?
Nej.
Nej, det har uteblivit, men det är också så här, nu när jag har sett några så är det ju att det känns man bara, men jag har ju sett så många parodera det här eller låna det här eller liksom
sett filmer som är influerade av det.
Exakt. Man känner verkligen igen stilen och alltså typ ett Simpsons-avsnitt som är noir känns som att man sett också. Alltså liksom det är verkligen så prevalent liksom.
Ja, för jag tänker så här, en klassisk grej är ju de här Venetian blinds, alltså persienner som gör skuggor. Det känns som, ska man göra parodi på film noir, då måste man ha med det.
Ja.
Ja, och en sån här 40-tals hatt och någon som röker.
Alla röker i filmen. Ja.
Någon som står i skuggorna.
Ja, och det är liksom så här, röken gör ju också att liksom, ljuset faller på ett annat sätt. Det blir den här tjocka liksom, känslan i atmosfären. Liksom.
Ja. En grej som jag inte kommer ihåg om jag sett i någon film, men som känns ofta när man paroderar de här filmerna är när man vanligtvis kanske lite alkad går efter en gata och det så här kommer skyltar liksom som swoosha förbi i
liksom, ja just det, neonskyltar typ.
Precis. Uh-huh. Men jag det måste ju komma från någon sån film. Men jag kan inte komma ihåg vilken som myntade den grejen så att säga.
Nej.
Men det finns ju vissa sådana alltså liksom detaljer som är väldigt film noir också.
Mm.
Men ja, Femme Fatale är ju såklart som du nämnde tror jag. Mm. Det är ju också en klassisk grej, tänker jag. Dödlig damen, blir det på svenska eller?
Ja, det är väl kanske det då. Ja.
Fatalistisk.
Fatalt fruntimmer.
Ja, men då blir det FF också. Ja, precis. Mm.
Men hade du hade läst på lite om Femme Fatale? Eller?
Ja, lite i alla fall. Men jag tycker det är en intressant karaktär, eller så här trope, i och med vad den liksom sprungen ur, eller man ska säga, eftersom att man kan väl egentligen säga att det är alltså 40-talets mäns rädsla för kvinnors frihet som har skapat de här karaktärerna.
Ja.
Eftersom att de var så rädda över att kvinnorna skulle liksom, ja men under 40-talet, under kriget, när fler kvinnor började jobba för att männen gick ut i krig och så vidare. Och det behövdes liksom fler som arbetade. Och att männen var så rädda över att kvinnorna skulle vilja fortsätta jobba efter kriget. Och den här nyfunna friheten då som de hade fått. Att de skulle vilja ha mer av den. Och liksom vägra gå tillbaka till att vara hemmafruar. Och att det liksom på något sätt, de här farliga kvinnorna då i de här filmerna. Ja, att det skulle på något sätt vara farligt med frihet för att det kunde stiga dem mot huvudet eller någonting.
Ja, jo, men exakt. Det känns som att moralen i de här filmerna syns ju tydligt fortfarande. Och de gjorde ju så mycket under den här production code som existerade bland de stora liksom, budget. Så att det känns ju definitivt så influerat av tidens politik och syn på liksom, könsroller.
Mm. Ja, men och det är intressant för att det känns som att det är... Det finns ju någon slags feminism i det, men det finns ju också någon slags alltså, antifeminism i det.
Det känns som det går ju alltid dåligt i slutändan för Femme Fatale.
Ja, precis. För att man vill liksom visa att det här är dåligt.
Ja, och det känns som att det blir liksom, jag tycker liksom en Femme Fatales karaktärs liksom narrativ kan förklaras lite bortförklaras att ja, hon bara lockar med liksom ett sex eller någonting.
Ja,
och
precis.
På något sätt. Ja. Och då man bara, nej men det kanske är lite mer komplext än så, eller liksom så här, lite mer aktiv engagemang. Det är liksom,
för de vill ju ofta få det till att det liksom är en intelligent och så här person med makt, vacker och sexuell typ. Men som kanske manipulerar då.
Mm.
Och att det finns ändå liksom intelligens där, om man ska säga. Men men jag tyckte det var en jag tror att hon är någon slags filmvetare som heter Mary Ann Doane, som skrev att den Femme Fatale, she's not the subject of feminism but a symptom of male fears about feminism. Mm. Det är liksom det
summerar det ganska bra.
Ja, så här, mens vad de ser liksom i feminism, det är en Femme Fatale som så här tar makten och manipulerar och lurar och
kanske mördar oss.
Mördar män. Ja.
Och definitivt på det sätten de tänker kvinnor har makt endast liksom, vilket blir något liksom deras male gaze-aktigt liksom så här, män kan bara bli lurade av för att de är män eller på något sätt liksom.
Mm, ja, precis, av någon sexuell being.
Ja, det är liksom, men det är deras svaghet.
Det är deras
liksom.
Enda svaghet.
Ja, exakt, liksom.
Men det gillar det ju med Mildred Pierce som vi hans igår.
Mm.
Där känns den som en stark, självständig kvinna som ändå får liksom...
Ja, hon är ju inte Femme Fatalen. Det är hennes dotter som är Femme Fatalen i den filmen. Mm.
Men det var ändå skönt att få en liksom en bra kvinnlig karaktär i en film och film.
Det
känns många är ganska bra, men som sagt, det går ju alltid dåligt för Femme Fatale.
Ja, men det känns inte som att nu när jag sett några att man uppskattar inte så de karaktärerna. Liksom, man ser inte bara den här liksom mäns rädslor i den här karaktärsnarrativet, utan man uppskattar ju oftast de skådisarna och rollen som de gör, för att det är oftast ganska bra liksom, så sätt, och de får ju kanske lite mer intressant dialogen liksom, för det känns också som en annan kvinna som finns i noir-filmer är ju den som är typ anti-femme fatalen som bara håller med och assisterar.
Girl next door.
Ja, men utan att vara sexualiserad. Mm. Att det är liksom så här, här är den hjälpsamma kvinnan typ som vi såg i den här Maltese Falcon. Mm. Där har han ju till exempel då detektiven Bogart, sin assistent. Mm. Och hon är ju väldigt så här, ja men jag hjälper dig, du assisterar, ja men vi kan göra det här, men det är inte någon romans eller någonting mellan dem liksom. Så det läste jag också, att det var liksom en vanlig trump att kvinnor kan vara så här, och det kanske var mer så många kvinnoroller var innan, att den är inte så aktiv den rollen, men femme fatalen är ju i alla fall det, om man ska se som en ändring, även ifall den ändringen är.
Jo, men precis, de får lite mer huvudrollen än de har fått innan.
Mm. Mm.
Det var väl i Mildred Pierce var väl också hennes lite assistent, men hennes business partner var väl också lite samma som den i Maltese.
Hjälpte till. Men hon hade väldigt många roliga repliker. Ja. Men för du har inte sett den, va?
Nej.
Nej. Mm. Nej, men hon var väldigt rolig, den karaktären, tyckte jag.
Jag tänkte också, jag kände också att hon kanske var lite så här gay-kodad.
Ja, jo, jag fick lite känsla av det. Ja,
det känns som det kan finnas en del sånt i de karaktärerna, tänker jag, som är liksom, ja men sagt, inte är de här varken alltså som är liksom romans vad ska man säga, upplagt för romans, utan bara är någon som hjälper till liksom.
Precis, hon var väldigt så här snappy.
Ja.
Hon hade väldigt mycket så här burns. Alltså.
Ja, men hon sa, för hon gav ju en drink till Mildred då, och så bara, how do you take it? I take it straight. Well, if you can, I can do it as well.
Ja.
Det var så här, det kändes liksom, fanns några underliggande toner där, kändes som. Mm.
För det är ju också någonting under den här production code, man fick ju inte visa något sådant liksom, så att då får man ju gömma det liksom, och det var ju många som gjorde.
Jag vill väl prata mer om Maltese Falcon förresten, den såg vi allihop också, och anses ju vara, eller den brukar ju anses vara den liksom första stora film noir-filmen under den här klassiska perioden. Det kom ju 41 då.
Och ett tidigt exempel på en femme fatale också väl.
Ja, det får man ju säga.
Och att det just är en detektiv eller en privatdetektiv som är liksom huvudrollsinnehavare karaktären, och att den var ju baserad på den boken av James M.
Det är han som... också en bok, tror jag.
Ja, det är en bok, men jag glömmer bort vem som skrev den, för jag tänkte på den som skrev den vi ska prata om senare. Det finns många, många kopplingar där, men det känns ju definitivt att noir-genren är ju absolut influerad av att det blev så mycket crime fiction som skrevs under typ liksom 30-talet och vidare, som var liksom basisen för väldigt, väldigt många filmer.
Och så är de här cyniska privatdetektiverna man ofta följer liksom.
Ja, och att det är väldigt sån rapp dialog på något sätt också, vilket känns som att man ofta börjar möta det i äldre filmer, men det känns som att det definitivt existerar i noir-genren liksom.
Ja. Så här, cyniskt och...
Och Humphrey Bogart är väl den man främst associerar kanske med de här filmerna också. Som skådespelare. Och Sam Spade spelade han flera gånger. Men också Philip Marlowe var ju en annan sån detektivkaraktär som han spelade i flera filmer.
Och det vet jag, var ju Raymond Chandler som skrev den karaktären, alltså den bokserien.
Ja, just det, som också
skrev dialogen
till Double Indemnity.
Vad tyckte ni om Maltese Falcon?
Ärligt talat så var jag lite uttråkad av den. Men den var okej, tyckte jag. Men jag vet inte, jag kände mig inte så skärmad av Bogart heller.
Nej.
Tyckte han, alltså det är klart att han var ju en klassisk sån karaktär, alltså film noir karaktär. Men jag tyckte att han var lite väl, vad säger man, entonig liksom. Eller så här, hur han pratade blev så här, jag tycker inte att det funkade lika bra som det gör i andra filmer.
Nej.
När man pratar så, vad säger man, vad är ordet? Alltså, bara
alltså monotont.
Monotont och... buttert typ. Blev lite uttråkad av det. Det fanns några roliga scener, tyckte jag. Jag tyckte det var kul när de var samlade hemma hos honom och så här försökte lura några poliser i vad det var egentligen som hade hänt. Och allt var lite kaos typ. Jag tyckte inte jag fastnade så mycket för någon karaktär direkt heller, men jag tyckte den var okej.
Jag tycker ju alltså Peter Lorre, eller Peter Lorre, som också kom över med tyska expressionism, var ju huvudrollen i M till exempel.
Ja, vilket jag inte insåg först sen, för att
ser lite annorlunda ut. Men han tycker jag är väldigt, han har ju ett väldigt bra utseende till att börja med, men han är ganska rolig karaktärsskådespelare liksom. Och det är kul när han försöker råna Humphrey Bogart flera gånger i samma scen.
Yes.
Kan jag få pistolen igen? Ja, okej då, nu har vi ju löst det här. Och så bara, direkt bara upp med händerna.
Ja, jo, det var också roligt. Ja, det var det.
Men vad kände du, Felix?
Ja, jo, men jag landade någonstans lite mellan, eller jag känner det du säger att den är lite tråkig. Jag tyckte att den var visuellt, att det bara var så här, nu är vi i scener där vi visar folk prata.
Mm.
Att det är väldigt långa scener i en hans liksom detektivbyrå eller hans lägenhet och så står de bara och pratar till varandra.
Mm.
Det var väldigt lite tråkigt, långt tråkigt att se på för att det blev väldigt långa dialogscener i en story som jag fann överraskande komplex för tiden. Det var liksom än så lite att man fick hänga med, så här, vänta, vilket dubbelspel pratar vi nu? Vad är du? Och Humphrey Bogart som karaktär tycker jag var lite väl cynisk eller impulsiv. Han kände som att han verkligen inte var på någon sida utan bara liksom gjorde exakt vad han ville och typ liksom njöt av och liksom lura folk. Det känns som att det är många scener han typ så här överdriver någon känsla av att vara arg och sen så går han därifrån och ler för sig själv att så här, haha, jag lurar honom liksom. Men man som tittare är inte riktigt med på att han ska lura dem utan man bara, nej, okej, då han skriker åt honom. Och så bara, nej, det var inte på riktigt liksom. Så att jag kände att man inte riktigt kom in. Det blev lite spänning att se honom lura för att man visste inte att han skulle lura. Först senare, eller liksom så här...
Men var det egentligen han som var fem fatalen?
Ja, ja, men nästan. Men jag hörde faktiskt någonting precis innan jag kom hit där någon tog ett citat ur den boken som den baserar på. Och då förklarar man, jag tror att han, alltså karaktären som Bogart spelar, han typ lämnade sitt så här säkra liv och åkte in till staden efter att han var nästan dog av en fallande stål liksom
bjälke, typ.
Bjälke, ja, från ett liksom höghusbygge. Och det fick honom typ så här, ja, men ifall jag kan dö av en random chans, då är det väl inget... Han blev typ liksom nihilist efter det nästan. Att så här, då,
utmana ödet typ.
Ja, men exakt. Att så här, ja, men jag kan inte leva det här. Livet är inte gott om allt som även en random person kan dö. Liksom. Och det kändes som lite mer förklarande till hans beteendemönster. Men man får inte det från filmen.
Nej.
Så det kändes lite svårt att komma in. Så jag var också lite så här, ja, det blev lite mycket dialog. Tyckte jag i slutändan.
Ja, men man märker ju att det är en av de första filmerna, för den har ju inte riktigt alla de här liksom karikatyrerna av filmer nästan. Och jag läste ju att, eller det är ganska uppenbart egentligen, men ett väldigt återkommande grepp i noir, alltså story structure, är ju att någon berättar, det här har hänt, alltså det här hände mig, nu håller jag på att dö typ, men det här, det är på grund av det här. Och det var ju på grund av Citizen Kane, som ju också kom 41 samma år. Så det var ju liksom, den satt liksom standard hur man berättar en story, och som film noir verkligen tog vara på just där.
Att
liksom återberätta med flashbacks och sådär. Och det ser man ju i de, ja, men de flesta vi har sett nu den här veckan har ju varit på det sättet.
Någon liksom, som berättar, ja.
På något sätt. Sunset Boulevard också, som vi ju såg för ett tag sedan, har ju också det greppet. Fast han ligger död och berättar om varför han dog.
Ja.
men det är ju, det känns som det passar ganska bra i den typen av film också. Eller det blir ju, det funkar ju.
Ja,
ja, jo, men verkligen, för det handlar ju liksom...
Man får liksom setupen och sen får man...
Det blir mer spännande.
Ja, och jag tänker att det passar in med att det är liksom ett mörkt tema liksom, att det handlar ofta om att någon ska dö eller någon är dömd eller liksom, och lite där att liksom crime doesn't pay är ju också ett vanligt tema, och återigen är väl den här produktionskoden att så här, man ska lägga den moralen liksom.
Gör inte som jag.
Ja, jo, men exakt.
Ja, och det blir ju någon slags whodunit liksom. Som ju, ja, sånt gillar jag ju alltid.
Ja.
Men jag tycker det är intressant med filmen här, för jag har inte sett jättemånga, men jag räknade på någon topp 100-lista med true noir-filmer. Där hade jag sett 25 eller 26 eller någonting av 100. Men det som slår mig är att jag ofta glömmer dem. Jag kommer inte ihåg, alltså jag kan inte så här återberätta dem typ.
Ja, samma här.
Alltså jag älskar det när jag ser det, men sen så här, kommer inte ihåg dem efteråt typ. Vissa sätts det ju mer än andra liksom. Men när jag kollade igenom den här listan av vilka jag sett, så bara, de här kommer inte alls ihåg.
Ja.
Nej, för det, när vi pratade om det senast så sa jag, men du nämnde The Killers, att vi hade sett den, och jag bara, va? Och så har jag tittat på den sedan dess också. Jag minns ingenting från den filmen. Ingenting. Men jag kommer däremot ihåg grejer från Sunset Boulevard. För den gillade ju.
Ja.
Men Killers, nej. Minns inte någonting från den.
Jag har också en Kiss Me Deadly film från 55 som är... som jag tycker väldigt mycket om också. Men det är just för att slutet är så spektakulärt. Jag kommer inte ihåg jättemycket av det som kom innan, men slutet är fantastiskt. Och ja, det måste ju vara något sånt som man kommer ihåg. Typ.
Ja.
Jag tänker att det är ju, alltså, om man pratar om alltså, det är ju diskussioner, är det liksom, är det en genre eller är det mer en stil? Och stilen är ju, alltså, att det är det här svartvita, alltså, de smälter ju ihop på något sätt i huvudet, att det är svårt att dra skillnaden. Ja, och att jag tänker, jag läste också lite här med den här, att det var en sån boomtid för att göra film, gjorde ju att jag förstod det som att de gjorde väldigt många såna B-filmer som de hängde upp till sina A-filmer. Alltså att alltså, Warner Brothers säger, de har en film som de vet folk kommer vilja se. Och då säljer de in ett paket till biosalongerna. Så här, ja, men ifall du vill visa den här filmen som alla kommer vilja se, då måste ni visa alla de här filmerna också. Mm. Vilket gjorde att de skapade jättemånga B-filmer för att liksom kunna producera så mycket som möjligt, att biosalongerna köpte liksom, utan ens ha sett dem. Så visste de att de här filmerna, ja, men då har vi fått pengar för att göra de här filmerna.
Mm.
Även ifall inte så mycket ser dem. För att vi hänger upp det tillsammans med den här filmen som folk kommer se, typ.
Mm.
Och det gjorde ju att bara väldigt många filmer skapades. Jag kom över någon YouTube-lista där det var liksom så här, här är massa film noir upplagda. Mm. Den var ju 500 filmer lång, liksom.
Mm.
Herregud.
Ja, kanske att det var några dubbla säkert, men det var, det finns ju många.
Ja, och som sagt, där beror ju mycket på hur man vill definiera det också då, liksom.
Ja.
Det är ju många som har noir-element som inte, alltså, som vissa inte skulle säga noir, liksom.
Ja.
Jag såg ju, ja, men den listan jag skickade till er ursprungligen som är så här essential 100 noir-filmer typ, där sa jag att Hitchcock till exempel bara gjort, enligt honom då, en äkta noir-film, Shadow of Doubt, men man tänker ju, alltså Hitchcock tänker man ju mycket så här, ja, men det är väl också noir, eller det känns som det är många element som är likadana, är liksom.
Ja.
Sen gjorde han ju många i Storbritannien på kanske 40-talet, liksom innan han stack över till USA. Och sen gjorde han många i färg också efteråt, så det är ju liksom, det är väl där många försvinner då enligt den här nitiska listmakaren.
Ja, och jag tänker att mycket av det, alltså vi kan ju prata lite, jag tänker att hur genren blev myntad.
Mm.
Och det var ju liksom av franska filmkritiker som efter krigstiden när handelsförbudet lyftes fick alla de här filmerna, för det hände 46, så märkte de att så här, ja, men det här är ju typ crimefilmer som är väldigt mörka.
Mm.
Liksom att de fick det som ett paket till sig, för under tiden de gjorde filmerna så här, det här är ett melodrama.
Mm.
Det var inte som att de visste att de var i film noir-genren när de gjorde det, utan de bara liksom lånade från varandra, så att det blir ju den här efterskapelsen över vad som kännetecknar, och det öppnar ju upp för att det blir så brett.
För jag tyckte det stod att 46 så myntades begreppet, men blev väl stort i USA i alla fall mitt på 50-talet först. Så då är det ju liksom, det var inte som att Maltese Falcon bara, nu ska vi göra en film noir-film.
Nej, exakt.
För det fanns liksom inte det begreppet då.
Mm.
Så det är ju, ja, det är som att säga, det är ju en efterkonstruktion på
ja,
sätt och vis.
Ja, och det kändes som att när det kanske blev populärt genremässigt i USA på 50-talet, var det så här, ja, men nu är det slut typ.
Mm.
Nu kallar vi, eller nu gör ingen sanna true noir, eller liksom den klassiska perioden som man
pratar om. Ja, men precis.
Om,
den slutade väl där typ, ja, slutet på 50-talet.
Touch of Evil kändes som att många refererar till Orson Welles där, som de sista typ 55 eller någonting.
Ja, precis. The Killing också med Stanley Kubrick 56.
Ja.
Mm. Brukar väl också vara också med på de där listorna, men det är också sluttampen liksom, på den klassiska eran. Men hur gick det sen då för film noir?
Ja.
Nej, men det kom ju ganska snabbt efteråt. På 60-70-talet började det snackas om neo-noir. Men det, jag vet inte, vad tänker ni alltså, när ni hör begreppet neo-noir?
Ja, jag försökte läsa lite om det, men jag tycker det känns lite luddigt.
Det är ett väldigt luddigt begrepp.
Ja, det känns väl mer som att måste man kalla det för någonting? För att det känns ju bara som att det är filmer som har blivit influerade av det som kom innan.
Mm.
Av noir-filmer liksom. Ja. Och att de har tagit element ifrån det och så satt in det liksom i en lite mer modernare kontext typ. Eller det är lite mer komplext, jag vet inte. Mm. Alltså, ja.
Ja, jag tänker ju direkt på typ alltså Seven och Fincher.
Jag tänker på Memento.
Ja, men den är väl kanske också men det känns som när Seven kom 95 så känns som efter det skulle alla göra crimefilmer som såg och var likadana som den typ.
Ja.
Det skulle vara något slags lite twist i det typ, alltså någon så här gimmick nästan.
Någonting chockerande.
Och hur filmerna såg ut också känns som de var väldigt så här, ja, men det är så där filmer ser ut nu.
Mm.
Och Memento kom ju där, ja, 5 år efteråt liksom. Mm. Och känns väl, ja.
Den är också en twist.
Ja, men exakt. Mm. Så det tänker jag spontant på när jag tänker på neo noir i alla fall. Eller hur liksom crime ser ut nu.
Mm.
Jag tänker även lite på alltså, Michael Mann filmer där också. Nu har jag inte sett Thief, men även Collateral som man gjorde senare, liksom, att det finns den här staden och det här mörka undersidan. Liksom. Det känns så definitivt som noir gjorde och sen så tagits upp senare. Och det, Quentin Tarantino är väldigt, väldigt influerad av genren också. Även ifall inte hans filmer känns så noiriga, men några av dem kanske mer än
andra. Det finns ju element i alla fall.
Ja.
Men sen så lite också typ det här med neon, alltså neon noir känns också som att folk pratar om, och liksom att man kan prata om Blade Runner där liksom, eller den här sci-fi noir, alltså det känns som att noir kan verkligen appliceras på många olika genrer som man vill. Ja, för
man ser influenserna.
Alltså Deckard, eller alltså Harrison Ford karaktär i Blade Runner är ju en väldigt film noir detektiv arketyp liksom.
Yes. Och den har ju lite femme fatale tropen också. Och sen så bara de här Venetian blanc, alltså liksom persienn-skuggorna liksom. Det blir lite, men det är nästan lite för enkelt. Man ser sådana skuggor och bara, det är noir! Liksom.
Ja, men det är ju, alltså det är inte, det var inte en slump, tänker jag, att de hade sådana.
Nej, men det är ju verkligen så att man kan verkligen ha så här noir-bingo ifall man ser på vissa filmer. Liksom. Men tänk så här på Decision to Leave, en par nyare filmer. Där känns det som att det finns en tydlig femme fatale-karaktär som porträtteras som en detektiv. Men resten av filmen känns inte noirig i sitt visuella uttryck. Men kanske att det finns där om man verkligen tittar efter det.
Sen tänker jag också så här, Coen-bröderna är ju inte minst Big Lebowski, som är ju en liksom parodi på film noir egentligen. Bara titeln är ju det liksom. För det var väldigt vanligt med The Big någonting.
Ja, The Big Sleep, gamla,
The Big Knife.
The Big Heat, tror jag.
Så det, och där har ju väldigt många liksom element i sig också som har som är noir. Och det är ju uttänkt liksom.
Ja.
Och sen, men sen finns det också The Dead Men, eller Dead Men Don't Wear Plaid. Döda män klär inte rutigt, som är Steve Martin, där han klipps in i massa gamla film noir-filmer. Och alltså de har liksom, ja, de liksom blandar scener från gamla filmer med scener med Steve Martin.
Okay.
Gillar man film noir så känns det ändå liksom värt att se den. lite smårolig.
Nej, men det känns definitivt som en genre, en film som lever väl nu, och jag tänker att om man är filmintresserad eller regissör så kommer man, om man går tillbaka i historien, se noirfilmer. Och de är ju väldigt kanske, i och med att de är så, handlar om liksom psykologi och den mörka sidan av människan, så kanske det lockar mer liksom filmintresserade personer. Liksom. Eller det finns något evigt med det intresset. Liksom. Mm. Det kommer alltid funka typ. Liksom.
Ja, och det ser vi ju, det finns ju ett begrepp också, Nordic Noir, som är väl kanske mer en litterär genre, men just deckare från typ Norge och Sverige, Danmark framförallt då, som, ja men de flesta blir ju film också, och där känns, alltså man, ja men typ Beck känns ju också som en noir polis liksom, så här, trött, cynisk liksom. Så det finns ju överallt, eller det känns som jag, den lever och frodas, filmen här genren på många olika sätt ändå.
Yes. Mycket tv-serier där också, eller Bron känns som
att ja verkligen.
Och hela den, det känns ju också som att den fick liksom så här, om man såg crime i Europa så var det liksom så här, om det kom från Danmark eller liksom Sverige, så var det lite av högre kvalitet kanske i Storbritannien jämfört med egna produktioner liksom. Jag bara tänker på, det är väl den Black Country New Road-låten där de liksom så här, Danish crime, jag kommer inte ihåg exakt.
The best new 6-part Danish crime drama.
Exakt.
I låten Sunglasses.
Yes.
Det blev väl en grej liksom. Eller det har väl blivit en grej,
precis så som att vi tycker en grej med liksom att så här är morden midsommar, här är liksom en countryside murder typ liksom.
Ja, men precis.
Det blir liksom också en export från dem.
Ja, för vi får ju bara de här cyniska poliserna. Vi vill ha något charmigt och gulligt liksom.
Exakt.
Men de vill ha tvärtom.
Ja, jo, men det känns som att det blir liksom, det blir ofta så här någon samhällskritik och att det är väldigt så här avskalat och ganska realistiskt och tråkigt. Men med mood typ liksom, som blir Nordic Noir liksom.
I killed Dietrichsen. Me, Walter Neff, insurance agent, 35 years old, unmarried, no visible scars. Until a while ago, that is.
Då går vi in på avsnittets huvudfilm, som är 1944 års Double Indemnity, eller Kvinna utan samvete, som den heter på svenska. Känns som många,
fruktansvärd titel.
Känns som många fick ganska märkliga svenska titlar på det här.
Ja, det väldigt tydliga. Så här, det här är ett filmens tema.
Ja, men precis.
Det ska inte vara någon tvekan om det.
I huvudrollerna så har vi den lite anonyme Fred McMurray. Jag känner inte, han har ju varit med i några andra filmer jag sett, men det känns som inte någon av de stora namnen från den här tiden.
Mm.
Barbara Stanwyck känner man igen lite mer i alla fall. Hon spelar Femme Fatale då, eller den kvinnliga huvudrollen. Men den är regisserad av Billy Wilder i alla fall. Han känns som han gjorde de flesta, eller väldigt många film noir-filmer. Han gjorde ju Sunset Boulevard bland annat. Också Ace in the Hole, Witness for the Prosecution. Lite olika, som jag har sett i alla fall. Mm. Sen gjorde han ju också The Apartment och
Some Like It Hot.
Och Seven Year Itch. Ja, en del Marilyn Monroe-filmer också.
Mm.
En av de mest framträdande på 40-50-talet i alla fall, tänker jag, i Hollywood. Men ja, Double Indemnity alltså.
Det känns som att jag är typ glad att veta vad det betyder nu också, för det känns som att sån titel jag hört när man var det Indemnity var liksom syftas på.
Mm. Också en titel som man snubblar över. Ja, det är svårt att säga.
Men jag gillar det. Jag gillar den så titeln, för det är lite så här Double Indemnity, liksom så här, huh, what? Det
låter mystiskt.
Ja, men det är ju då en liksom en
juridisk term.
Ja, jag håller på att säga insurance term, men det är försäkringsterm.
Mm.
För man får följa Fred McMurray som är en försäkringsagent eller vad man ska säga, som säljer försäkringar till folk, och Double Indemnity är ju då en klausal, kan man säga det på svenska?
Klausul
till och med, om att om man dör genom en olycka. Mm. Är det specifikt tåg eller är det...
I den här känns som de pratar specifikt om tåg.
Ja, så får man dubbla pengarna tillbaka, håller jag på att säga.
Mm. Ja, men livsförsäkringen betalar
exakt,
dubbelt. Liksom.
Exakt, för att det är så osannolikt att det ska ske så att de har med en sån klausul. Så, vilket var mindre... Jag trodde det bytte något annat på något sätt. Men...
Ja, det är inte lika sexigt som man kan tro att det var.
Nej, verkligen
som
inte.
Som det låter.
Ja, men fortfarande intressant. Och man förstår ju plotten på något sätt när man bara, när man förklarar det liksom.
Precis.
För filmen, ja, jag kör på med vad den handlar om. Man vet ju från början lite hur den kommer sluta, för den som vi pratade om innan så använder den här berättartekniken med att det är en karaktär som narraterar vad, hur han har kommit till slutet, för han sitter då, Fred McMurray.
Walter Neff heter karaktären.
Yes. Han traskar in i sitt kontor och man märker att han är skadad, för man ser strax att han har blivit skjuten. Och han sitter till en sån här diktafon som är en cool teknologi, inser man nu, när de till en, är det en plastrulle eller någonting, vinyl. Ja. Det är ju liksom att man spelar in,
kanske? Ja, jag vet inte.
Spelar in liksom i en mikrofon och sen nål som gör liksom ett, en liten inspelning helt enkelt. Mm. Som man kan spela upp sen så att man kan... Innan bandspelaren liksom.
Mm. Innan iPhone.
Ja, men det liksom ser coolt ut liksom, på något sätt när han sitter med den. Och han då berättar hur han kom till att bli skjuten och att det var han som gjorde det. Så får man ju då hoppa tillbaka till början när han då ska sälja den här försäkringen. Och han kommer till Femme Fatales hus, som är ju då Dietrich. Eller
Stanwyck.
Stanwyck.
Dietrichson heter. Dietrichson.
Mm. Och hon, de har ju ett väldigt... direkt möte när hon kommer ut i bara en handduk över sig, för hon har solbadat. Och det blir direkt att han säger, from the moment I met her, I knew I would not liksom leave her today. Liksom att de har, ödet har fört dem tillsammans. Men det skapar ju också lite den berättartekniken att man vet att de kommer ses igen. Så det behöver inte vara förklarat att de ska ha någon speciell kemi eller någonting. Liksom det ödet har redan bestämt att så här, den här relationen kommer fortsätta. För att det är ju lite konstigt, för liksom det är så här, har hon tänkt från början vad som kommer ske? Liksom, man börjar ju ifrågasätta det. Liksom. Men han ska sälja försäkring. Men,
han ska förnya någon bilförsäkring för hennes man, va?
Som har något litet lagg mellan att det förnyas och läpps ut, så är han en månad inte försäkrad. Men den här mannen är ju inte hemma, för han är aldrig hemma. Och det gör att de har några fler möten. Och det blir lite som att idén... hon hoppas ju då lägga fram idén att men ifall vi skaffar honom livsförsäkring utan att han vet om det, det kanske kan vara bra.
Mm.
Men han är ju vis nog och så här, men hej, du försöker ju liksom lura mig här, och att han ska, ja, han inser ju hennes plan. Men trots det så hjälper det inte, för han inser att, vänta lite, jag kanske kan göra den perfekta planen. Han är ju inom fältet liksom.
Ja, de plottar ju tillsammans till slut liksom, hur de ska kunna få maximalt pengar. Då. Och det är där Double Indemnity kommer in då.
För han inser ju att om vi ska göra det här så ska vi satsa på allt och få så mycket pengar som möjligt.
Precis.
Ja, det här och det här går inte, för det kan man lista ut hur det har gått till. Ja. Man måste göra det på det här sättet för att kunna lura Och inte ens då är det så lätt att försöka lura. Det är ju så roligt, för i den här filmen så är det verkligen som att försäkringsbolaget jobbar bättre än alla privatdetektiver, polis och FBI, jag vet inte.
Alltså
100%, de kan liksom lösa vilket brott som helst, ja, för att se liksom att det är...
Det har med försäkring att
insurance
göra.
Fraud, ja. Insurance fraud. Att det liksom...
Och det känns så givet.
Att gå till sådana längder, ja, för att reda ut de här...
Så det är ju hans kollega, partner. Han är väl, ja, närmsta chef kanske. Han är inte chef för hela. Men nej. Edward G. Robinsons karaktär då.
Keys.
Ja,
som börjar ju liksom, ja, det är något som inte stämmer här. Men han börjar ju liksom ana oråd och börjar lista i vad som... Han blir ju polisen i det här då, eller privatdetektiven.
Ja, men det känns så kul så här, när det handlar om pengar, inte om rättvisa, då går inga längder för långt liksom. Här är de bästa personerna liksom. Det känns väldigt amerikanskt. Ja. Och de så här, ja men det krävs inte, vi behöver inte ge det här till polisen än, men vi kommer nog behöva liksom. Men Edward G. Robinson, han är ju väldigt slug, och Walter Neffs karaktär, han är så här, försöker ju tänka som honom för att göra den här planen också. Så det, är ju, det blir ju spänning däremellan som jag gillar, men ja, den kör ju med den här liksom, det är ju doomed att sluta dåligt, men man vet inte hur.
Nej.
Och de gör ju brottet. Det blir ju liksom, de lyckas ju med det. Men det blir väldigt spännande efter, tycker jag, när han blir så paranoid och har genomfört det här liksom, och inte vet hur det ska gå.
Det blir... om vi ska spoila en 80 år gammal film då, så kan vi väl kan vi säga, eller de det de gör är att de dödar ju hennes man, och sen för han ska åka iväg på en tågresa. Men sen åker ju Walter Neff, klär ju ut sig till hennes man och tar hans roll då. Och sen ska det se ut som att han ramlade från tåget och de lägger lik där. Och det, då blir ju de som har sett honom på tåget kommer ju att liksom bli frågade och så här, ja, jag känner igen dig från någonting, vad kan det vara? Ja, det blir ju väldigt så här, han får ju trippa på tå för att liksom undvika alla, alla liksom, eller att bli påkommen.
Ja, jo, men det är liksom både med tur och liksom paranoida känslan över så här, vänta, jag liksom leker min kollega med mig nu? Liksom, vill han att jag ska konfessa genom att liksom, man vet inte riktigt hur mycket han vet. Det blir spännande liksom, för karaktären som berättar. Han vet ju inte heller egentligen, för han har inte blivit fångad än. Så men han vill konfessa liksom, innan han vet att han måste göra så mycket i alla fall. Men också mycket rapp dialog. Och det märks ju tidigt, tycker jag, att så här, wow, det där var en välskriven liksom double entendre. De flörtar med varandra, men de säger ingenting egentligen.
Ja, det går fram och tillbaka och liksom så här, ja, snabbt tänkt och on point.
Ja, men jag tänker, jag har ju sett den några gånger tidigare också, men jag såg om det nu också. Om man tänker just kring film noir, eftersom vi skulle prata om det, så det känns ju som kanske den mest typiska film noir-filmen. Alltså, den har liksom alla element egentligen.
Ja.
Men på något sätt är det den ultimata noir-filmen kanske. Den har liksom, ja, men dels dialogen, den har fem fatal, den har liksom hela storyn, att han berättar med flashbacks och persiennskuggor.
men, solbrillor inomhus.
Ja, de röker hela tiden.
Lurar i skuggorna.
Ja, men också, den har ju verkligen allt. Liksom. Ja.
Försäkring på något sätt, och även att Los Angeles som stad får framträda. En del av dem är liksom, till exempel en scen där de tittar på Hollywood Bowl. Liksom, så, sätt, så att det är verkligen så här, man är Los Angeles. Liksom.
Jag läste också i Phyllis då, hennes hus. Så hade de någon så här, de liksom spred lite rök i luften där inne med någon så här silvergrej för att få någon så här effekt av att det skulle liksom vara, ja, lite rökigt och mystiskt där inne.
Jo, men
älskar det, sådana detaljer, ja, liksom, för att det få känns, till den känslan.
Ja, med röken och mörkret, att liksom de vill visa att det här är liksom, liksom icke godhjärtade människor. Liksom, att det är liksom en mörk värld vi är i liksom, på något sätt. Med, ja. Där liksom folks eller liksom psykologi framträder liksom på ett mer liksom visuellt sätt.
Precis.
Men jag tycker också att jag läste någon som pratade om, ja, men det var nog Roger Eberts recension av filmen från typ 90-talet. Han pratade om att, som jag tycker lite stämmer, att det är inte riktigt så att Walter Neff och Phyllis har liksom så här supersprakande kemi, för att det är som att de, liksom, de möts och det är någonting, men det är som att hon vill ju liksom få honom närmare för att hon vill mörda sin man, och han känns liksom inte liksom, han blir lockad men också kanske uttråkad, för han har ju gjort det här jobbet länge, han är ogift och liksom, han är liksom lite i stasis i sitt liv, känns som. Så att det känns som att båda är nästan mer upprymda över att försöka göra det än att de är liksom så här, åh, vi älskar verkligen varandra och vi kommer vara tillsammans, för så som filmen försöker måla upp det är ju också att så här, har man mördat någon tillsammans med någon annan så är det ett tåg man inte kan hoppa av liksom. Och det känns som att de
märker... No pun intended.
Ja, yes. och att de liksom, de kan ju inte, de kan ju inte vara tillsammans efter de har gjort det här. De inser att de måste vara så långt ifrån varandra liksom och hålla det så lågt. Men det är så att de inte så vill mötas. Inte för att det känns som att de är kära i filmen riktigt, men att det är liksom, de är typ uttråkade och vill utmana ödet på något sätt liksom. Och jag tycker det är en... intressant att se filmen ur den synvinkeln liksom. Inte att jag kanske tänkte på det riktigt när jag såg det, men jag tänkte efter, så tyckte jag det passade liksom, att det här är inte en kärlekshistoria utan det är mer mänsklig psykologi. Varför gör man saker och vad är konsekvenserna av att ha gjort någonting? Det är liksom spänningen mer än att det är liksom
big romance.
Ja, jo, men exakt, att det är någon mer uppenbar motivering för karaktärerna liksom. För att det är inte riktigt för pengarna heller. De bor rätt väl, liksom. De skulle väl ha gått med pengarna, men det är liksom, de verkar inte bry sig så mycket om pengarna heller.
Men ja, det känns också lite som att det blir en så här liten besatthet typ. Alltså att de bara så här blir helt upprymda i den här besattheten, i alla fall han då. Alltså att han ska göra det här för att få vara med henne. Och sen så med tiden så inser han, vänta lite här nu.
Jag tror, det känns ju definitivt som att han går igång på att försöka göra det perfekta brottet och lura sin kollega.
Ja.
Som han ju verkar nästan ha en mer kärleksfull relation till, ett så här far och son-aktigt. Liksom. De säger ju till varandra att de älskar varandra.
Ja.
Han säger, och när han säger det till henne så känns det inte riktigt äkta liksom, på samma sätt.
Så det känns som att det är lite så här spur of the moment grej också.
Mm.
Spontant.
Jo, men det är en liksom... film som handlar om konsekvenserna av ett brott, inte, men också hur brottet, det är liksom whodunit, men man vet whodunit men inte hur. How done it.
Why?
Ja, why done it.
How and why done it.
Så det är, jag gillar den formen av underhållning som filmen porträtterar liksom. Men jag måste också bara nämna det som jag säkert ni också som skaver, jag kan tänka mig också när man ser den igen, så fort han säger baby till henne.
Jo, ja, det har jag tänkt på också.
Det är verkligen en sån så här, det här känns otroligt 40-tal och det känns bara cringe när man hör honom så här, baby.
Baby. Men på tal om det, eller för de står ju vid någon så här, det såg jag som någon så här trivia, de träffas ju ofta i en matbutik för att inte... ja, blir påkomna om att de träffas. Men det tänkte jag på, att jag läste just om de här matbutikscenerna när de spelade in det. Eftersom att det var under kriget och att det liksom var så här matransoner och sådär. Så var de tvungna att ha poliser som vaktade så att inte någon som jobbade med filmen skulle sno maten.
Rekvisitan var värd någonting.
Ja.
Liksom.
Ja. Wow. Det är sjukt ändå. Att det var sådana otroliga matransoner att de var liksom... Nej, måste vakta maten. Ja. Någon i filmcrew kanske får för sig att ta någonting.
Mm.
Crazy.
Ja, det är crazy.
Men den är ju visuellt väldigt snygg också. Mm. Jag tänker på de matscenerna där. Eller det är väl den screenshoten man ser.
När hon står där med solbrillorna
inomhus. Ja, det ser ju väldigt coolt ut fortfarande. Ja. Liksom. Den typen av solglasögon känns som att de är trendiga igen.
Ja,
liksom.
Ja.
Och tänker nästan på typ så här, Sonic Youth-omslaget till deras skriva Cool Thing där. Liksom. Och bara den bilden av folk i solglasögon liksom, från i en... ja,
med håret och allting.
Exakt.
Och,
ja. Det känns som att franska nya vågen tog lite... Mm. Därifrån
ja,
också.
Verkligen. Alltså det, franska nya vågen var ju väldigt influerad av liksom 40-50-tals Hollywood. Så det är absolut.
Men kände du att du såg något nytt nu när du såg den för tredje gången kanske lät som?
Ja, men det känns som nu kommer jag komma ihåg den i alla fall. Nej, men det är en av filmerna som är så här, ja men den tycker jag är svinbra. Jag har haft den på min topp 100-lista förut liksom. Men, men jag så här, om någon hade frågat mig för någon vecka sedan vad den handlar om och så här, ja, det är något mord. Nej, men alltså det, men ja, nu har jag ändå sett den ett par gånger liksom, så nu känns som det krävs nästan för att jag ska komma ihåg de här filmerna.
Mm.
Men nej, annars alltså som sagt, mycket kändes nytt för att jag så här, inte kommer ihåg så mycket av dem. Men inga så här nya direkta infallsvinklar som jag kommer på.
Nej, för det händer ju ibland, men inte alltid liksom. Ibland är det mer liksom att man, om man sett någonting, eller nu sa jag att du inte kunde den, så då blir det väl nytt igen på ett sätt. Men det känns ju också gott. Då ser man det med färska ögon igen. Liksom.
Ja, men precis.
Men jag tänker, jämfört den här med Maltese Falcon, så känns den här mycket mer underhållande.
Ja, den här tyckte jag mycket bättre om.
Och dialogen blir mer balanserad än att det blir den här monotona som du sa förut.
Ja, det var mycket mer spännande också. Ja, det hände lite mer grejer och ja, lite mer intressanta karaktärer tyckte jag.
Ja, och alltså den berättartekniken gör ju att de kan gå in i hans egna tankar och liksom göra scener mer laddade för att man förstår hans sinnesstämning liksom till det. För det är ju inte som kanske att hans skådespel är fantastiskt. Men det är inte långt från dåligt liksom.
Nej.
Men jag bara tänker på hur liksom känslorikt hans ansikte eller liksom det blir ganska, det är en fasad han presenterar. Man måste ju låtsas hela tiden. Så det gör det ju väldigt väl att man får hans berättarröst som får liksom ladda saker med spänning eller paranoid känsla eller liknande.
Ja.
Det är också så här, hur mycket kan man lita på honom? Alltså, är han en reliable narrator?
Ja, det är sant, det är sant. Det har jag inte ens tänkt på. Ja.
Nej, och det är väl något man får liksom i sådana fall hitta på själv. De gör ju ingen grej av att han skulle vara unreliable, tänker jag. Men vem vet?
Ja, det är, om man skulle liksom ha det som bevis i rätten så kanske man skulle som advokat vilja säga kan vi lita på allt den här personen säger? Precis. Speciellt med hur den slutar och allt liksom, ja, hur det är. Så sätt. Men jag läste också att filmen egentligen skulle sluta med en annan scen, men de tog bort det.
Vilket jag såg också det.
Kändes bra.
Han blir avrättad.
Ja.
Det blev för mörkt, I guess.
Ja, men också typ så här, det var redan uppenbart i scenen innan liksom. Och att det skulle bli så tydligt så här, crime doesn't pay, jag vet inte.
Ja, bättre att han dör liksom precis, alltså bredvid sin kollega som han älskade. Nej, jag vet inte, eller så såg upp till så mycket typ. Än att han skulle
för det bli. Är ju lite som i Maltese Falcon, att båda de ska ju liksom vara mer uppriktiga till sin partner liksom på jobbet än till kvinnan de kort om kort älskar eller liksom är indragna av. För Maltese Falcon har ju verkligen det att så här, jag ska inte bli liksom lurad av dina skärmar utan jag ska hedra min döda partner. Så trots att jag inte gillar honom och trots att jag sov med hans fru så fan alltså, det betyder någonting ändå liksom, det här partnerskapet. Det känns så väldigt sådär, of course, liksom, heligt bond på något sätt. Liksom. Male bond är viktigare. Liksom.
Ja, precis. Det är det som är det viktiga.
Mm. Och det känns ju lite som att framträder i den här fast på ett mjukare sätt. Liksom. Där det inte riktigt så pekat.
En annan grej som jag läste som jag tyckte var lite kul var att just namnet Walter Neff, läste ni om det?
Nej.
Han skulle egentligen heta Walter Ness från början. Men då insåg de att det redan fanns en Walter Ness som jobbade med att sälja försäkringar. Så då kunde de inte ha det för de var rädda för att bli stämda. För att han skulle liksom klaga på då vad det här var för typ av karaktär. Att det skulle liksom föreställa honom. Så de var tvungna att ändra det till Walter Neff. Det var lite roligt tyckte jag.
Vilken stor förändring de gjorde på namnet.
Ja.
Ja. Men jag tycker det är lustigt med filmen att alltså, bortsett då från att han säger baby och andra liksom väldigt uråldriga sätt att konversera med folk. Liksom. Så filmen håller ju väldigt bra fortfarande. Alltså rent berättartekniskt. Då, ja, liksom, man håller sig engagerad i den liksom, och den lyckas vara spännande.
Ja.
Och det tycker jag många av filmerna gör liksom, ändå.
Ja.
Det är ändå intressant att vad säger man, timeless liksom.
Ja. Någonting som jag störde mig på dock var ju att hon, den här styvdottern då, att hon i slutet så här bara, ja men jag får tillbaka sin pojkvän då som är så här jättelätt för att bli arg och slåss och bara är så här, ja men typ arg hela tiden och svartsjuk, och man bara nej, va? Varför ska hon gå tillbaka till honom?
Ja, hennes karaktär, eller jag tycker också att det är hon som spelar den skådespelaren. Det kändes lite mer, alltså det kändes mer som jag tänker skådespeleri från 40-talet ska vara. Hon kändes lite mer arketypiskt, liksom så här, kanske återigen den lite mer passiva kvinnan i filmen.
Ja,
liksom,
naiv och ung och naiv typ. Och, men ja, det kändes bara som att filmen ville få det till att liksom det var kärlek på riktigt eller någonting. Och man bara, va? Men han är ju typ aggressiv. Va? Ja. Nej.
Ja, vissa saker har inte hållits bra.
Nej.
Så är det ju.
Ja.
Men en scen jag också bara vill lyfta, bara för det var en av mina favoriter, och lite som jag var inne på, att man, liksom, man vet inte riktigt hur mycket den här kompanjonen Barton Keys vet om Walter Neff som sin kollega. Och det finns en scen där de liksom pratar med sin chef om liksom så här att han liksom de köper ju först att det här var en olycka. Men sen så vill ju chefen säga nej, det var nog suicide, så vi behöver inte betala. Och då blir det ju en scen sen där Barton då liksom ska liksom han fördömer den teorin. Mm. Och liksom, han kommer verkligen till försvaret av Walter Neff. Liksom, så att det blir liksom sån perfekt liksom, att han liksom sätter honom på sin plats och bara nej, det är inte det. Liksom. Mm. Och han vet ju inte att han hjälper den riktiga mördaren. Liksom. Det var väldigt tillfredsställande scen och det är en väldigt bra tal av Edgar Robinson som är då den här superlogiska detektiven och han kan alla statistik och liksom verkligen den här Uber-personen för att lösa brott liksom, inom Försäkringskassan. Och han har ju sin little man.
Försäkringskassan. Förlåt.
Försäkringskassa utan samvete. På den kanske inte stället.
Vilket är en bra scen. Ja, den är väldigt tillfredsställande.
Jag tänker också på den.
Ja, det är liksom en person som agerar logiskt och rättfärdigt. Allt han säger är ju rätt,
men fel.
Fel, ja. Och det är nice liksom.
Ja, ja. Jag håller med. Jag gillar också den scenen.
För jag har ju sett honom i en del filmer nu, men jag tror det var nog en av de bästa scenerna med honom jag sett. Liksom. Han verkade vara väldigt ofta spelat typ den rollen liksom, i filmer.
Mm.
En sak som jag tänkte också på med filmen var att vad den kanske inte har som när jag tänker på vad som är arketypiskt för noir är ju en viss typ av musik. Att det är de här lite mer blås hornen och liksom att det är liksom en annan ljudlandskap. Men den här filmen hade inte sån musik i alla fall. Mm. Jag vet inte vilken film som kännetecknar det, i alla fall det kom först senare, men jag har definitivt en så här, noir-musik ska låta så här.
Trumpet.
Exakt. Ja. Men jag vet inte när det kom. Det var bara någonting jag tänkte på.
Svårt att... Men jag förstår vad du menar. Mm, men det känns lite... Jag tänker på så här Who Framed Roger Rabbit, som ju också är en noir-film på sätt och vis, eller en parodi på det. Men den känns ju väldigt så här, det ska vara trumpetblås liksom.
Yes.
Och jag vet inte om det är någon slags efterkonstruktion eller om det var mycket... Jag kan inte minnas i filmerna. Nej. Jag kan inte göra en snabb studie av filmer jag har sett, hur många som har trumpet och många
den
som
har... musiken är ju också typ med i Zodiac av David Fincher. Mm. Där är också lite sån här pianoplonk och lite sån blås ibland liksom, för att visa den här liksom, the dark side of the city.
Jag tänker på sån här, vad har man i trumpet så här för att...
Ja, en kåpa eller någonting, jag vet inte vad det heter.
Men för att liksom, vad säger man, modifiera ljudet.
Ja, liksom.
Det känns väldigt filmnär på något sätt. Mm. Även fast jag inte heller, jag kan inte komma på om det är...
Nej, men man har känslan. Vanligt.
Men känslan,
håller med.
Jag såg bara för övrigt, jag såg i rolllistan här nu att Raymond Chandler som just skrev boken spelar Man Reading Book.
Ja, men han skrev dialogen. James M. King skrev boken.
Just det, så var det.
Ja.
Precis.
Men jag hörde att han också var typ full och liksom så här var jättejobbig att jobba med, men han skrev jättebra dialog.
Jag tänker att alla män var...
Raymond Chandler?
Ja. Att han var verkligen så där kanske. Alkoholist.
Ja, men han verkar vara ganska bitter i alla fall och han hade jättesvårt att komma överens med...
Bill Wilder.
Ja, precis. Mm. De kom inte alls överens. Okay. De bråkade typ jämt.
Det känns också som så här, alla de här filmerna, eller filmerna från den här tiden, om man kollar trivia så är det alltid några som har bråkat.
Mm. Ja. Men det verkar också som att Billy Wilder var lite jobbig som person också.
Ja, förmodligen.
Mm.
Och en annan sak jag bara tänkt på som inte åldrats väl, som vi pratade om lite innan också, det här med om de ska liksom kyssa varandra och så här, greppa tag hårt om axlarna. Liksom. Det är väldigt så här,
dramatiskt och
smärtsamt. Det är väldigt osexiga kyssar.
Ja, och typ när de sitter i soffan och då är det också så här jättekonstiga vinklar. De liksom möts.
Och säger väl till man, you're hurting me typ.
Ja.
Ja.
Och alltid så här, trycka upp mot väggen, typ inte beredd. Ja. Ja, väldigt...
För det kändes som att det var någon scen...
på något Fifty Shades of Grey sätt.
Nej,
märkligt. Det är också märkligt.
Ja. Jo, det är märkligt.
Kändes som det också var en grej i Maltese Falcon. Liksom, att det kändes som att det var obekväma sådana scener. Liksom, att man sa, det där ser bara onajsigt ut.
Ja, men precis. Påtvingad.
Ja, men just den där greppet. Men det var också kanske att de inte så här, kan... Vi, de kan inte liksom... vara mer tydliga i en sån här produktionskod. Att man måste vara, för det är ju väldigt antydan att så här, de kanske... gjorde något mer, men vi kan inte visa någonting.
Mm.
De visar ju inte ens mordet riktigt. Liksom. Det är ju också avs... Liksom, inte på scen. Eller inte på
just det, han bara... Mm.
Nej, jag tänker om David Fincher skulle gjort den här idag, då skulle det kunna vara otroligt mycket mer våldsam. Eller absolut. Mer naket och whatever. Liksom, alltså på ett sätt som alla filmer idag är. Liksom.
Mm. Mm.
Vad sätter vi för betyg på den här?
4 har jag satt.
Ja, samma här.
Mm. Jag tror jag haft en 5 någon gång, men sänkt till en 4. Det får kanske ligga kvar på en 4 för tillfället i alla fall.
Mm.
Men som sagt, det känns lite som den ultimata film noir-filmen.
Ja, den är värd att
man ska
upp.
Se en
noir. Ja, man ska se en och få liksom alla liksom beståndsdelar. Mm. Så är det, då är den här rimlig att titta på.
Ja, jag tror den finns att hyra på SF Anytime och eller så var det Apple. Jag såg den på Apple i alla fall. Okay. Men bra film.
Ja, jag kanske att jag Sunset Boulevard håller jag nog lite högre i film.
Ja, den behöver jag se. Jag känner att det är många av de här, några av de här några klassikerna jag borde ta och se och mer Billy Wilder-filmer speciellt.
Han kan både göra Screwball och filmar, helt klart. Men som sagt, var nog inte så lätt att ha att göra med.
Nej, jag tror inte det.
Det var nog ingen på den tiden.
Nej.
Ingen. Ja, 40-talet. Ja. Bara
40-talet. Män på 40-talet.
Män i alla fall. I can't stand it anymore. What if they do hang me? They're not gonna hang you, baby. It's better than going on this way. They're not going to hang you. Because you're gonna do it and I'm gonna help you. En lista ska vi avsluta med i sedvanlig ordning.
Mm.
Och ett begrepp som vi inte pratat om men som är ganska vanligt förekommande i film noir är ju MacGuffin. Känner ni till det?
Mm. Det låter bekant.
Det är ju ett liksom en plot device som för plotten framåt men egentligen inte är viktig liksom.
Mm.
Lite närmar sig som gimmick men inte riktigt liksom.
Nej, men inte gimmick skulle jag, alltså det är ju en sak liksom.
Ja.
Jag såg Hitchcock var ju den som liksom populariserade begreppet och han sa the thing that the characters on the screen worry about but the audience doesn't care about, så det är liksom ja, det för liksom plotten framåt men egentligen en helt oviktig sak. Så jag tänkte, men med tanke på det och Riddarfalken då i Maltese Falcon är ju en klassisk, typisk sån, för den, ja, det är den som alla vill ha och det är den som gör att allting händer. Men vad är det för något egentligen? Ingen som bryr sig, inte av vi som tittar i alla fall.
Och den syns ju först verkligen mot slutet
liksom. Ja, men precis. Men jag skulle i alla fall, jag tänkte i alla fall lista mina topp 5 favorit MacGuffins i film. Och på femte plats så tar vi kälken Rosebud i Citizen Kane.
Ja, just det.
Rosebud.
Ja, det är liksom den triggar igång hela och får ju att alla vill säga vad var det för någonting? Vad är det för någonting? Och sen bara, okej, det var en kälke. Alltså det är inte så viktigt för oss egentligen, men det är ju den som gör att vi får reda på Foster Kanes liv. Eller Charles Foster Kane. Så ändå en klassisk sån. På fjärde plats tänkte att det är kul att ha en människa som MacGuffin. Och det finns en del att välja på. Men jag tog Kurtz i Apocalypse Now. Som är ju den här galna överste löjtnant, kapten vad han nu är. Som har gömt sig i djungeln någonstans. Och de ska liksom ta tillbaka honom. Så det är det som är hela filmen liksom. Och sen kommer de fram och säger han bara, han är så galen som man tror att han är. En redlös, märklig Marlon Brando som spelar honom. Men kul att en person också kan vara en MacGuffin. Jag såg också Ryan i Saving Private Ryan. Också det är ju lite samma upplägg som Apocalypse Now egentligen. Det var fjärde platsen i alla fall. På tredje plats så tar vi Den heliga graalen. Och den har varit i lite olika filmer. Men jag tänker Monty Python and the Holy Grail ändå. Som ju, de jagar ju den hela tiden. Men man får ju alltså, vad är det ens?
Ja.
Och sen kommer de aldrig ens fram till den. För polisen avbryter inspelningen.
Just det.
Serie Indiana Jones-filmen också.
Precis, men det känns som den återkommer lite här och var.
Det är en klassisk relik.
Ja. Andra plats är väl kanske den mest klassiska i, om man nu kan säga modern tid om 90-talet. Men väskan i Pulp Fiction, som ju är väldigt så här, okej, det är den de är ute efter hela tiden. Men den är också väldigt så här, man får aldrig se vad som är i den.
Nej.
Det sägs väl, vissa har väl teorier om att det är Marcellus Wallace själ som är i väskan. men vi får aldrig veta.
Nej.
Och det känns som väldigt bra för en MacGuffin.
Men
på första plats så återvänder vi till, det får bli Hitchcock, för han var ändå mästaren av MacGuffins, känns det. Och det är de 40 000 dollar som är i Psycho, som ju triggar igång hela, det tänker man inte ens på när man har sett filmen. Bara så här, just det börjar med att hon snor pengar från sitt företag. Och det är det som får att hon sticker iväg, och det är det som får att alla börjar leta efter henne. Men det man kommer ihåg är ju motellet liksom, och allt som händer där. Så det är, en väldigt bra MacGuffin som är så här helt obetydlig egentligen. Men hade hon inte tagit dem så hade det aldrig Hade hon inte blivit mördad så hade inte allting hänt. Mm. Så det får bli den bästa McGuffin.
Ja, bra lista.
Men det var allt vi hade för det här avsnittet.
Ja.
Mm. Nästa avsnitt. Så vi har ju betat av Sight and Sounds bästa filmen sina, Jean Dillman. Vi har betat av den som ofta anses vara den bästa, som vi har nämnt idag också, Citizen Kane.
Mm.
Vi har också betat av Letterboxd nummer 1. Jag vet inte om den är det fortfarande, men Parasite var ju det när vi gjorde avsnittet i alla fall.
Den dåvarande i alla fall, ja.
Ja. Mm. Men det är ju en lista, eller en bästa film som inte har... Vi har nämnt den i flera avsnitt, vet jag.
Mm.
Men vi har inte gått in på djupet på den. Och det är IMDb:s nummer 1, Nyckeln till frihet.
Det känns sjukt att det fortfarande är nummer 1.
Ja.
Ja, att den fortfarande kan vara det.
Ja.
Och det är det vi ska försöka bena ut nästa avsnitt. Mm. Varför är den fortfarande så populär? Eller varför är den liksom fortfarande så skattad?
Ja.
Ja, den har ju någonting i alla fall.
Mm.
Vi ska försöka ta reda på vad det är.
Ja.
Men det blir nästa avsnitt. Tills dess så kan man ju följa oss på Instagram eller
se Nyckeln till frihet. Eller,
ja, se Nyckeln till frihet.
Ja,
se
om eller kanske. Double Indemnity.
Ja,
ja så, absolut. Så
lyssna på oss igen.
Ja, exakt. Ja. Men ja, med det säger vi hej då.
Hej
då. 'Cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she